I vilket fall, Mikael Pavle heter jag, kommer från advokatfirman Lindahl. Vi har funnits sedan 1918, suttit de senaste 30 åren på Strandvägen, men har precis flyttat upp till Icon Media Labs gamla lokaler. Så därför kör jag inte svartvita overhead, utan lite mer IT-mässiga färgade overhead. Så vi kommer sakta men säkert framåt även med IT-tekniken. Jag hade tänkt prata lite om amerikanska lagstiftningsåtgärder mot spam. Och då kan man fråga sig, vad det är för relevans för oss? Precis som Andrea sa tidigare så är det här ett ganska stort internationellt problem. Så att man måste så att säga försöka hantera frågan på en internationell nivå. Annars så når man egentligen ingen större framgång. Vi har kommit ganska långt, ska jag säga, även i Sverige. Alltså den mesta typen av e-postmarknadsföring som vi kanske upplever som mottagare, som otillbörlig, är också olaglig i Sverige. Det som kan förvåna lite grann är att man inte driver några som helst cases på det här, att man aldrig försöker väcka talan, om det nu är så att jag har rätt. Vad mer kan man säga? Jag är väl inte riktigt lika störd av de spam som letar sig in i min inkorg. Jag tycker ändå att det finns någon typ av humor i de här erbjudanden man får. Jag menar, jag kan tänka mig att det skulle vara kul att skaffa sig ett par nya billiga bröst till exempel. Eller varför inte en tandläkarexamen från Filippinerna för $50? Det kan ju vara kul att byta bana. Och sen alla de här sköna breven man får från diverse statsöverhuvuden i Nigeria och deras söner och anförvanter. Det blir lite underhållande och all god humor bygger ändå på repetition. Men ibland kan det kännas som att det blir löjligt. Alltså, Monty Python slänger i väggen. Men som sagt, det är väl bakgrunden till varför det kan vara intressant att diskutera problemet som sådant. Magnus var inne lite på, touchade lite på frågan vad spam egentligen är för någonting. Det kan jag tänka mig är en rätt viktig fråga också när man ställer in filter och liknande. Man brukar ofta betrakta spam från mottagarperspektivet och inte alls egentligen från avsändarperspektivet. Så att om mottagaren, slutanvändaren brukar väl ofta vara, upplever att meddelandet är så att säga oönskat, obeställt och ofta kommersiellt samt skickas då via e-post, så brukar man betrakta det här som spam, i alla fall i den allmänna debatten. Problemet är ju att det är väldigt sällan som alla de här förutsättningarna är uppfyllda samtidigt i praktiken. Det är en sak med den här nigerianska statsöverhuvudets son, en annan sak med meddelandet om den filippinska tandläkarexamenen. Men mycket av det som upplevs som spam och framförallt mycket av det som upplevs som den svenska spammen är egentligen, skulle jag säga, inte att betrakta som spam enligt det här sättet att se på saken. Utan ofta är det så att man kanske har anmält sig till ett nyhetsbrev eller liknande utskick, har kryssat för att man vill ha de här utskicken och sen har man någonstans längs vägen glömt bort det. Amazon har ju till exempel råkat ut för ganska mycket problem på grund av det där. Och man kan väl också säga det att, som jag tror att Magnus var inne på också, att seriösa marknadsförare har egentligen inget intresse av att skicka meddelanden som upprör mottagaren. Alltså det är en riktigt idiotisk typ av marknadsföring och ett bra sätt att se till att mottagaren går till konkurrenten. Vad gör man då i USA? Här tänkte att vi skulle titta på så att säga, tre olika nivåer. Vi har case law, alltså de rättsprocesser som pågår. Federala lagförslag som alltså gäller över hela USA och regionala, det vill säga statliga som håller sig till en stat. Vi har rätt lite tid på oss, men det kan i alla fall vara intressant att få någon typ av hum om hur man resonerar. När det gäller cases som jag nämnt där, Brian Westby med Martin Bevelander, så det är intressant av ett skäl egentligen. Och det är att den här Martin Meji, han är holländare. Och man tycker då i USA att trots att han har skickat de här meddelandena från sitt företag som heter Cyber Angels, tror jag. Just det, Cyber Angels. Han är också insyltad i någonting som heter Maps Holding. Och alla som är intresserade av bokstäver vet att Maps baklänges blir spam. Trots att de så att säga håller till i Holland, så anser man då på Federal Trade Commission att det spelar egentligen ingen roll, därför att man vilseleder konsumenterna i USA. Så att man har stämt in dem i USA. Och man utgår då från ett konsumentperspektiv. Och det här är någonting som jag tycker att kanske konsumentombudsmannen borde ta tag i. Men man utgår i alla fall från ett konsumentperspektiv och säger att man har begått då ett brott mot motsvarande marknadsföringslagen. Där man då vilseleder om bland annat ärenderaderna. De skickar ofta mail där det står då att regarding your email eller något liknande i ärenderaden. Så att man tror så att säga att det här är någon kompis eller affärskontakt eller liknande som svarar på någonting man själv har skickat. Om vi börjar med att kika lite på de federala förslagen som ligger, så är det ganska många nu. Och tanken har varit att man skulle ha någon lagstiftning i kraft i slutet av året. Det finns ett antal kongressledamöter som har slagit vad om detta. De kommer alla att förlora. Och anledningen till det är naturligtvis att det är lite för många förslag som ligger samtidigt. Alltså de här är introducerade i år. Om vi kikar på ett av dem som kanske är det som är mest uppmärksammat, så är det professor Lessig och Sue Lofgrens förslag som började med en krönika i amerikanska CIO-tidningen, där professor Lessig föreslog att man skulle ha så att säga en bounty on spammers, alltså en belöning för den som kan jaga rätt på en spammare och se till att han sätts dit. Och det här har då resulterat till slut i ett förslag som har lagts fram. Ja, jag behöver inte läsa ut förkortningen, ni ser den själva, men Reduce Act kallar man den nu för tiden. Så syftet är att dra ner rejält antalet spam som skickas. Och den här ger då en rätt att leta upp en spammare, så att man får rätt att helt enkelt försöka hitta den här spammaren. Man får en belöning om man hittar spammaren. Och hur definierar man då en spammare? Det är ju lite svårt som sagt. Men det här gör dem negativt. Genom att om man vill skicka kommersiell e-post, då måste man märka den e-posten på ett tydligt sätt. Så till exempel i ärenderaden med adv för advertising, antar jag, eller advertisement. Och har man inte gjort det så får man betala $10 per meddelande och mottagare. Och tanken är ju så att säga att man för in en kostnad för spam. Så det betyder en otillbörlig, oönskad, obeställd e-post. Och det kan ju vara ett intelligent sätt att se till att man får upp så att säga marginalkostnaden per e-postmeddelande. För att som någon sa tidigare så är det ju extremt billigt för spammaren att skicka 10 miljoner meddelanden istället för 10 000. Alltså effekten, kostnaden per extra meddelande är väldigt, väldigt låg. Men med den här metoden då så skulle man få en kostnad. Man kanske inte åker dit varje gång, men någon gång så är någon tillräckligt förbannad för att försöka göra någonting åt saken. Den kritik då som har riktats mot det här förslaget är att man skapar någon typ av samhälle där det åker runt då prisjägare eller bounty hunters och i form av väldigt vassa hackers som försöker jaga in de här, ja, $10 låter lite, men om man har skickat 10 000 meddelanden så blir det ändå, ja, det blir en slant som kan vara då att hitta. Men om man då läser hela förslaget och inte bara den här krönikan som du började med, så visar det sig att tanken är att Federal Trade Commission ska utse de här hackarna och att det ska fungera lite grann som någon amerikansk motsvarighet till ombudsmannaväsendet. Alltså man blir betrodd med den här uppgiften och man ska inte jaga vem som helst, hur som helst. Regionala lagsförslag, jag skriver här, lagförslag finns lite varstans. Alltså det händer ganska mycket nu i USA. Det ligger förslag i 36 av 50 delstater. Många har redan reglerat det här, så att det går undan. Vi kan väl titta på en aktuell, mycket aktuell stat som jag har val idag. Vi får väl se om det blir ett termination of spam som blir resultatet. Förra guvernören, eller nuvarande guvernören ska vi säga, Gray Davis, som då brukar anklagas för att han har en personality that fits the name. Jag vet inte om man ska tolka det, men han i alla fall stiftat en lag som kallas för Gray Davis Anti-Spam Bill. Och den påminner rätt mycket om det som man kan tänka sig kommer att börja gälla i Sverige. Så det finns ju ett EU-direktiv, ett EG-direktiv, som egentligen skulle ha varit infört redan. Men nu, så vitt jag förstår, så kommer en proposition någon gång till vintern. Och den propositionen ska då ändra marknadsföringslagen på ungefär motsvarande sätt, kan man tänka sig. Vi har fortfarande inte sett den, så att det är lite vanskligt att säga om den. Men tanken är i alla fall att man ska ha en omvänd bevisbörda, det vill säga den som skickar mejlet ska också visa att han hade rätt att skicka mejlet. Så att därmed hur mottagaren uppfattar hela och så, det är egentligen ointressant, för man måste kunna bevisa varför man skickade det här e-postmeddelandet till den specifika mottagaren. Kan man inte visa det så kan man råka ut för dryga böter. Så det talas om mångmiljonbelopp i dollar, beroende på omfattningen naturligtvis. Den kritik som har riktats mot det här är att den kan särskilt drabba småföretagare. Det är ofta så att säga, den främsta kritiken mot alla typer av opt-in-lösningar. Att den lokala båtklubben kanske vill skicka ut information om någonting som pågår där, och man har inte något explicit samtycke från sina medlemmar till att man ska skicka just det här meddelandet till dem. Och då kanske någon medlem blir upprörd, och så måste den lokala båtklubben då försvara sig och visa att men han är trots allt medlem. Och det här kan ju då vara kanske en tung börda för småföretagaren. Det löser inte heller problemet med internationell spam. Det tycker jag i och för sig är ett mindre problem. Jag ska komma till varför snart. Om man tittar på amerikansk case law, så är det här det som pågår precis just nu och som har inträffat nyligen. Som man kan notera så är det ganska processintensiva om vi jämför med Sverige, där vi fortfarande väntar då på första spam-caset. Om man tittar på första där, Intel mot Hamidi. Så Hamidi är väl enligt det svenska sättet att se på det, skulle jag i alla fall säga, en spammare. Hamidi får dock hjälp av bland annat EFF, som säkert många känner till, alltså Electronic Frontier Foundation, som är någon slags, ska vi säga, frihetsorganisation, men som dock inte är särskilt vänligt inställd till spam egentligen som sådant. Men vad han gjorde var att han skickade e-post till ett antal anställda på Intel, där han erbjöd sin utbildning, någon typ av IT-utbildning tror jag var. Och man har identifierat 6 meddelanden under 2 års tid. Och då ska man komma ihåg att Intel har, ja, i runda slängar skulle jag tro, 60-70 000 anställda. Det är säkert någon som vet exakta siffran, men det är den storleksordningen i alla fall. Och då kan man ju tycka att det där är ju lite fånigt. Det låter inte så mycket. Alltså storheterna är inte jämförbara riktigt. Men om man nu betraktar spam som så att säga obeställd, oönskad e-post, och man bortser från det här bulkargumentet som ofta kommer upp, att man måste skicka dem i stora mängder, så är egentligen det ganska ointressant hur många mottagare som fick det här. Hamidi skickar ju givetvis inte bara e-post till anställda på Intel, kanske man också ska komma ihåg. Och då säger då Kaliforniens Court of Appeal att det här utgör någonting som kallas för trespass to chattels. Och det kan väl på ett enkelt svenskt sätt uttryckas som någon slags motsats till allemansrätten. Alltså att Intel har rätt till sina e-postservrar. Det är ingen som får använda deras e-postservrar. Och gör man det, då måste man ha rätt att göra det på något sätt. Och då anser man då att genom att Hamidi har skickat det här e-postmeddelandet, som ju var så att säga obeställt, uppenbarligen oönskat och kommersiellt, så har man använt Intels utrustning på ett sätt som man inte får göra, för att utrustningen utgör private property, så enskild egendom. Och det här är då anledningen till att bland annat EFF är väldigt skeptiska till just det här caset. Därför att om man nu använder trespass to chattel som metod för att stoppa spam. Vilket å ena sidan så att säga en väldigt effektiv metod i och med att man kan också få stopp på så att säga alla reläproblem och liknande när man utnyttjar någon annans e-postserver, så får det andra effekter. Det här används till exempel för att stoppa prisjämförelseagenter på nätet. Så sådana här agenter som samlar in priser från till exempel olika boklådor på nätet. Och så skapar man, Price Runner heter väl en svensk variant, så skapar man en jämförelsesajt där man kan se var kan man billigast köpa senaste Harry Potter. Och då har bland annat eBay använt det här institutet Trespass to Chattels för att se till att man inte ska kunna berätta var man köper senaste billigaste Harry Potter. Och det är så att säga en baksida av den här typen av institut. Vad man också kan säga är att man skapar ju genom att införa trespass to chattel så skapar man egentligen en ny typ av immaterialrätt. Alltså man har någon slags rätt till sitt icke-materiella, icke-utnyttjade jag skulle säga, serverkraft. Alltså att det blir i sig en egen rättighet. Och ska man införa sånt så måste man ju titta på som sagt alla konsekvenser. Det kan ju också få betydelse för tjänster som till exempel TradeDoubler när man lägger in annonser om en med samtycke hos de affiliates som ingår och liknande. Så att det får alltså många fler konsekvenser än just bara spam. Och som sagt, det här är ett internationellt problem. Så att det måste ju hanteras internationellt. Och då kan man säga att okej, vi får in en ny ändring i marknadsföringslagen som gör att det blir tydligare att man inte får skicka spam. Jag påstår ju som sagt att det fortfarande redan nu är olagligt att skicka den typen av spam som vi pratar om, alltså den här tandläkarexamina. Men som sagt, tandläkarexamina och min kommande bröstförstoring är ju egentligen ingenting som stoppas av den svenska lagstiftningen, för det skickas internationellt. Men då tycker jag att man kan komma ihåg domare Scalia, när man diskuterade konstitutionaliteten av Communications Decency Act, som var Clintons försök att införa någon typ av morallag för internet, att man så att säga inte skulle få lägga upp kan på ett enkelt sätt uttrycka det, snuskiga sajter på nätet hur som helst. Och då sa man bland annat som ett argument emot det här att det var extremt ineffektivt, för att det enda som händer är att man flyttar ut det här utanför landet och internet är gränslöst, så att ja, det får ingen som helst effekt. Men då säger han att om man då får så att säga, om man åstadkommer att barnen inte kommer åt 250 av 500 såna här indecent bookstores, då är väl det i alla fall tillräckligt bra. Då är det väl värt att införa den här typen av lagstiftning. Och det tror jag man kan säga också om så att säga det svenska exemplet och EU-exemplet, att det är i alla fall en början och man kanske kan hantera så att säga toppen på isberget. Vad hade jag tänkt säga?